Stefan Sundström har spelat rock och visor i mer än 30 år. Han har släppt mängder med skivor och skrivit flera böcker. Det där känner ni nog till. Han bor på en ö i Mälaren där han odlar mycket mer än bara tomater. Ibland fiskar han mört. Efter den nya regeringen tillträdde har han varit en av dem som skapat ett miljödepartement i exil. Stefan är en av få svenska musiker som använt sin plattform för att väcka opinion om natur och lokal mat. Vi träffades i hans uterum där vi pratade om biologisk mångfald och käkade surmört.
Framförallt är det prydnad strömmen utropas i Östersjön.
Sitter på en uteplats här, fullt med tobaksblad på tork i taket, och så i ett hörn så är det chili och paprika. Nu står en elcykel inbaxad här och hänger lite rödlök på tork. Och det är en väg man hör i bakgrunden. Så vi är ute på en av Mälaröarna. Du kanske kan berätta lite om hur det ser ut här där vi sitter nu.
Ja. Vi ser en ny sådd åker som är grön i oktober. Solen håller på att gå ner över skogsranden. Så ser vi en magnoliaträd här utanför. Ja, så är det en ganska grön trädgård fortfarande och en jävla massa äpplen. Både på marken och i träna.
Du var ju ute hos mig och vi gick och tittade på Räbacken, och vi var också ute och lyssnade efter lodjur.
Ja, och vi fick ju höra lodjur.
Ja, precis.
Ja, det var ju fantastiskt,
ja,
tycker jag.
Det kanske fanns en liten förhoppning om att se, men det är ju så mycket svårare.
Ja, jo, men det visste jag ju också. Men det var kul också att min dotter hängde med och stod ut med att ligga där och vara tyst i 2 timmar. Det imponerade på mig.
Ja.
Jag blev väldigt glad. Jag tycker det var fantastiskt. Och sen har jag en gammal hang-up på lodjur. Jag var lite så här märkligt barn, men jag snöade in på lodjur när jag var 4-5 år.
Mm.
Och släppade mina föräldrar till Skansen. Och en gång kom jag ihåg att lodjur tog en gråsparv. Det var ganska läskigt egentligen, tror jag tyckte. När jag var 4-5 år stod och tittade in i den här buren då, på Skansen. Så bara klipper den en gråsparv och stoppar in i munnen. Och det kom jag, det där, wow. Ja, så läste jag en massa böcker om lodjur.
Ja.
Så det har funnits i min fantasi väldigt mycket. Lodjur.
Varför blev det lodjur då? Var det den där händelsen i Skansen? Eller?
Ja, det kanske det var. Eller jag minns inte riktigt varför egentligen. Men jag blev liksom besatt av lodjur på något sätt. För att de var ju mycket... De var inte lika vanliga då heller. Då var det väldigt få människor. Jag hade liksom aldrig träffat någon som hade sett ett lodjur ens.
Nej, vilken tid var det här?
Ja, sent 60-tal.
Ja.
Eller hur? Det var mycket mindre lodjur i skogarna då.
Ja, verkligen. Och jag tror inte det fanns några lodjur alls i Stockholmsområdet. Liksom.
Nej. Så det var, ja, men exotiskt. Och sen är det väl det där med när man är liten så blir man fascinerad av det farliga för att man egentligen är rädd. Alla små pojkar som gillar dinosaurier. Liksom. eller den där grejen. Och det är väl liksom ett sätt att bearbeta rädsla, tror jag. Egentligen. Men också en fascination, så gillar jag katter. Jag gillar kattdjur.
Ja, men det förstår man ju. Och jag har nog vagt minne av att jag gjorde någon så här, vi skulle göra böcker. Att jag gjorde de stora kattdjur. Men då var det ju lejon, tiger och leopard och sådär.
Ja, just det. Men det man fastnar för med lodjur, tycker jag, det är ju liksom att den faktiskt finns i en granskog någonstans.
Ja.
Att den finns i en natur man själv har varit i.
Ja.
Att man kan gå där och tänka, och tänk bakom den där klippan, kanske det finns ett lodjur liksom.
Men har du andra grejer som du har liksom fastnat för när det handlar mer om, vad ska vi säga, den mera vilda naturen? För annars förknippar jag dig lite mer...
Med den odlade naturen.
Lite mer med den odlade delen.
Ja, men det är väl... Den är ju liksom lättare att hantera. Massor. Nej, men jag har nog alltid varit... Genom farsan, va, som kom från Dalarna, så tror jag det var mycket det. Han drog ut mig i skogen mycket när jag var liten. Och jag har en känsla, tycker jag, för just så här, den skog som är i Dalarna. Liksom mycket gran och tall och mycket mossa.
Var ni ute i skogarna i Dalarna då? Eller ja. Var det på Södertörn? Eller?
Ja, det är också på Södertörn sådär, men det var liksom också filtrerat genom min farsa. Det var liksom lite B. Det var bättre i Dalarna. Lite så va? Men vi var i Tyresta reservatet och sådär. Kom ihåg, en gång matade jag en räv ur handen. Det var lite märkligt. Vi satt på kvällen vid någon, så här, någon slags rastkoja där och gjorde eld och grillade falukorv. Då kom det fram en räv som liksom höll sig lite utanför eldskenet sådär, men ändå den är nog hungrig, sa farsan liksom. Och så slängde vi en falukorvsbit, kom den närmare och närmare, så till slut, och farsan lät mig göra det. Han lät mig mata den där räven med falukorv alltså. Så den åter handen på mig. Mm. Det var en märklig upplevelse.
I Tyresta?
Ja.
Ja. Ja, men rävar verkar vara ganska lätt för att utveckla det här beteendet. Det är väl sånt som man...
Ja, de är väl opportunister liksom. Ja. Fan, finns det kök? För en annan. Alla rävar pratar stockholmska.
Är det så?
Nej, men i tecknad film tycker jag att det är så. Är inte det?
Jo, men ja, det har du nog rätt i.
Här kommer Mikkel Räv glidande.
Ja. Men... Så du fick uppleva storskogen i Dalarna?
Ja, just det. Och också, som jag minns att det var väldigt mycket gammelskog. Alltså, uh-huh. Med lavar och stora, feta granar. Så här som man inte ser längre.
Nej, för men, det finns ju inte kvar i Dalarna.
Nej, nej, nu när man åker upp där. Det är ju liksom, det är hyggen och plantskog. Liksom.
Uh-huh.
Ja, men så var det. Det var speciellt ett område utanför Vikmanshyttan. Runt en sjö som heter Norn.
Mm.
Som var jävligt fint. Alltså. Så fiskade vi. Ja, fiske också då.
Mm.
Abborre och gädda. Satt ut sax på vintrarna. Grymt. Men det gjorde vi.
Men ni fiskade inte mört då?
Nej, då var ju farsan sådär att mört ger man inte katten. Liksom. Sådär som de flesta är. Men redan liksom, jag undrar, det hade varit kul att snacka med farfar om det. Det hann jag liksom inte med innan han dog. Men han var ju från ganska fattiga förhållanden på 18, han föddes 1882, min farfar. Och där tror jag, om jag har rätt vad det gäller andra äldre människor jag har stött på som har pratat om det i Hälsingland och i Jämtland så där, så tror jag det var ett ganska utbrett bruk bland människor i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Så var det ju liksom. Alltså självhushållning. Man tog överhuvudtaget fisk på vårarna som lekte. När man samlade på ett ställe var lätt att ta med mjärd eller nät. Då syrade man den liksom för att få den att hålla sig. Jag hade en jobbapolare som var från Idre. Eller han var min chef faktiskt på Barnbynskå. Han var liksom hantverkarnas chef eller vad man ska säga. Han sa, oh, jag minns att vi åt surfisken. Och så sa han också, det var godast den längst ner. Mm-hmm. Den som hade legat längst. Liksom. De åt upp den då under hösten. Liksom.
Ja. Men det var inte bara mört man sura då? Sura.
Nej, det var just som han sa, de tog all möjligt. De tog gädda och abborre och braxen och rubbet och bara la in det med liksom saltlag.
Mm.
Och så lät de det vara så pass svag saltlag så den började jäsa.
Okej, det är det som avgör det liksom. Om den blir rimmad eller om den blir...
Ja, just syren. Det. Annars blir den ju väldigt salt. Ja, men det blir som saltsill.
Mm.
Det är ju sill som är så salt så att det inte händer någonting biologiskt kemiskt med den liksom.
För visst var det... ursäkta, skulle
nej,
du säga?
Nej, men det finns ju hela tiden grader i det där. I Norge så finns det ju... Där finns det ju ett torsk som är liksom lite syrad, fast på ett väldigt speciellt sätt. De hänger, det är fisk, torsk som man tar senare på våren när det har börjat, liksom, när det börjar bli varmt uppe i Nordnorge. Och då hänger de den precis som man hänger tidigare när man gör torrfisk. Den är ju bara hängd i februaris och mars solsken liksom. Och så blir den torr. Men när det är senare så då börjar det, då blir det liksom en jäsning innan det tar längre tid för den att torka också. Och då öser man den bara med saltvatten och så blir det någonting man kallar för bocknafisk. Och den är alltså lite syrad, fast den är torr.
Mm.
Och så finns det ju rödsej också. Och då är det att man tar sej och så blodar man inte av den, utan man lägger den i saltlag med sitt blod, så att säga. Så det blir en röd vätska runt då den här. Och så blir den väldigt röd i köttet också. Så det kallar man för rödsej. Och den är ganska ordentligt syrad faktiskt.
Just det, där har du med bilder i din bok, va?
Ja, det har jag. Just det.
Och är det gravlax jag har hört talas om att det var syrat också?
Ja, från början. Just det. Sen gör man den här grejen med socker. Där finns det ju en grej att säga. Det gör de med vad heter det? Rakfisk i Norge också. Och då börjar man ge sig in på ganska farliga grejer. Om man låter det jäsa. Så det är vanligare att folk blir förgiftade av gravlax än av surströmming. Alltså, när man sockersaltar en organisk produkt eller en fisk eller kött, då är det större risk för liksom bakterietillväxt som inte är så bra.
Okej, är det därför man måste ha tillräckligt med salt eller?
Ja, det är jätteviktigt när man gravar lax alltså.
Mm.
Annars går socker då kan det hända grejer.
Det var länge sedan jag gravade lax. Nu får man ju inte äta det längre.
Nej, får man inte? Vadå då?
Nej, det går ju som inte att köpa något annat än norsk
fjordlax. Nej, och den vill man ju inte. Den vill man ju bara begrava. Mm. Inte grava. Norsk lax är verkligen... Eller odlad lax är så jävla destruktivt alltså egentligen.
Precis, för det är därför du har börjat bland annat med surmörten då. För att strömmingen...
Ja, och just det. Och det har ju med odlad lax att göra. Alltså, strömming dammsugs ut från Östersjön och liksom håller på att utrotas det. Jag vet inte fan om det kommer att finnas en strömming kvar snart. De här människorna, jag gör surmörten med, de lever ju framförallt på surströmming. Och nu har de haft två lyckosamma år faktiskt med strömmingen i Bottenviken, men det tror jag inte de kommer ha så länge till, tyvärr. Så att jag tror att surmört är framtidens melodi. Nu ska jag in och... Jag ska kolla potatisen bara, för jag vet fan inte.
Och Stefan Sundström menar verkligen allvar med surmörten. Jag blir bjuden på den exklusiva fermenterade fisken och har köpt med lite tunnbröd och några lättöl. Det kanske behövs något att skölja ner det hela med. Tänkte jag.
Ja, du har köpt korntunnbröd. Det tycker jag är schysst.
Är det mandelpotatis eller?
Nej, det är det inte. Det är man så att vi tjackar det.
Ja.
Men den är lite som mandelpotatis.
Men om man tjackar surmört, tror du att man känner skillnad på smaken på potatisen och korn och tunnbröd? Eller är det liksom surmörten som
regerar? Det är surmörten som är något att ha. Nej, jag vet inte jag. Nej, men det är ju jävligt kraftig. Det är en kraftig smak. Du kan kolla här. Öppna burkarna.
Ja, jag känner det.
Känner du det?
Ja.
Kolla, det var liksom... Det är ju stora mörtar, va?
Ja, titta. Det ser nästan ut som att det är braxen.
Ja, just det. Så att det... Ja, så är det surmört. Det här är surströmming då till frun. Hon uppskattar inte riktigt min hobby.
Nej. Men många skulle kanske säga att det är hardcore att käka surströmming.
Ja, nej, men det är inte så jävla mycket mer hardcore det här. Jag tycker det är bra. Och så grej, framförallt är det prylen att strömmingen håller på att utrotas.
Ja.
I Östersjön. Och det är ju det som liksom är hela grejen för mig egentligen. Att jag börjar böka med det här igen. För jag höll på med surmört för 10-15 år sedan. Bara för att jag det var en bok jag läste när jag var barn redan av en snubbe som heter Hans Lidman, en naturfotograf. Känner du? Nej. 40-50-talet.
Jag är nog lite för ung kanske.
Ja, men det var jävligt... Han var väldigt så här, jävligt bra skrivna naturskildringar, eller väldigt romantiska. Och så väldigt fint fotografi. Och då var det ett kapitel, det var min farsa som hade den boken, och surmört. Och så är det liksom, han går, jag ska visa boken, jag har tagit fram den.
Han kommer gående genom skogen och så känner han på långt håll lukten av surt. Det skriver på det sättet. Lite sådär spektakulärt. Men då är det en gammal 90-årig gubbe som lägger in surmört varje år.
Vilken del av landet är det?
Hälsingland. Och där tror jag det var, alltså det inre av Hälsingland, så Fågelsjö och såna där. Alltså innanför Ljusdal liksom.
Riktig skogsbygd.
Ja, just det. Där levde det där kvar längst. Men grejen med surmört är att det har varit utbrett i alla fall i norr, liksom, ja, Svealand och Norrland, så har det varit liksom en ganska stor grej.
Så har sanningens minut slagit för surmörten. Eller kanske för mig. Karin Renberg, Stefans fru, ska också äta. Men hon tar surströmming. Det gör mig lite orolig. Men faktum är att det smakar helt okej. Nästan mildare än surströmming.
Men jag är i alla fall man nog att äta surmört. Okej, jag har inte körkort.
Men, kolla här.
Kolla vad jag är. Kolla, jag käkar dagmas. Ser du nu då? Mm. Ja, ah, fan, jag var så hungrig så jag drog in mig bara rakt. Jag ska fan göra en ordentlig nu.
Det är bra. Jag sejfar och öppnar en öl.
Ja.
Fan. Du, det var ganska milt.
Ja.
I smaken.
Bra.
Tyckte jag.
Ja.
Och jag känner ju, det är ju skillnad på lukten också. Man känner ju att surströmmingen har ju en annan...
Skarpare,
ja. Nästan, ja, både skarpare och kanske, ja, lite som en... Alltså, edgy umami liksom.
Ja. Vad roligt att du säger det.
Edgy umami.
Ja, han är hipster från Stockholm där, förstår du.
Ja, men det var inte så pjåkigt. Inte så pjåkigt. Nej då.
Tänker du att vi liksom kan äta oss ur naturproblemen?
Nej, jag
förstår
tror
du vad jag menar?
Ja, jag förstår hur du menar. Jo, men jo, om du frågar seriöst. Jag tänkte svara att nej, vi kan bara svälta oss.
Ja,
nej, men det absolut. Så tror jag att vi måste göra det. Och vi måste... alltså, Sverige är ju superimportberoende vad det gäller livsmedel. Och det är ju en jävligt farlig situation. Man pratar så jävla mycket om försvarsberedskap i det här landet. Och då menar man tanks alltså, och soldater. Men det man inte pratar om så mycket, det är ju just det.
Det är mindre än 50% va, som produceras.
Det är mindre än så, tror jag. Det är mycket mindre än 50%.
Ja.
Alltså, vad fan är det vi skulle vara självförsörjande? Morötter och socker, tror jag.
Ja.
Eller något sånt. Så det... Så att alltså, vi måste börja käka det som finns här. Och framförallt det som finns nära oss. Vad det gäller transporter och så. Hela livsmedelsmarknaden är så global och så jävla oljedopad. Av billig olja. Alltså det är därför vi kan käka billig odlad fisk från Kina liksom. Det är ju helt sjukt egentligen, men det handlar ju bara om att oljan är så subventionerad så det är billigt att transportera den till och ha underbetalda fiskrensare. Alltså det vet jag, norrmännen skickade ju ner lax alltså till ett tag i alla fall till Kina. Fryst lax som skickades ner till Kina för att sen tinas upp och rensas. Och sen frysas in igen och skickas upp till norra Sverige. Liksom, eller norra Europa. Ursäkta mig.
Det är surmörten.
Ja, det är surmörten som kommer upp.
Precis, man pratar mer och mer om att det blir liksom samma mat som äts jorden runt. Och det är baserat på...
På några få produkter.
Egentligen. Majs och ris och vete, ja, brukar man säga.
Ja, precis.
Hur tror du det skulle se ut då? Liksom, om vi skulle äta mera regionala råvaror?
Ja, jag tror att framförallt så skulle fler människor vara involverade i livsmedelsproduktion. Och det tänker jag är oundvikligt om det ska vara så. Alltså, vi behöver fler bönder. Vi behöver fler småskaliga bönder som odlar liksom, som framställer mat på ett sätt som är hållbart. Och då är det ju liksom, då är det ju inte de här stordriftsgrejerna, utan då är det ju liksom, vi kanske måste ha betande djur på skogen. Och då kanske vi måste ha herdar, tänker jag.
Mm. Men vi pratar lite om inställningen till, men funderingar kring odling och så. För det jag är ute efter lite, det är att jag tänker att vi behöver kanske en ny berättelse om vad det goda livet är.
Ja, så att man lockar folk till det, tänker du?
Ja, och jag tänker liksom, vad är det att vara människa?
Ja, just det. Jo, men det har jag liksom alltid tyckt sen jag var väldigt ung. Alltså att, eller jag, när jag var så 13-14 och tittade på de vuxna, så bara, som man såg alla farbröderna som gick med sin portfölj till tunnelbanan i Farsta liksom. Men vad fan, det här är ju fan inget kul. Och så titta på hyllans hörna på kvällen och köpa en ny bil vart femte år liksom. Nu är det vart annat år, jag vet inte vad som är idealet nu. Men liksom hela andra grejen för mig, och det har väl med hippierörelsen och sånt att göra som kom när jag var barn. Liksom att livet är väl för fan inte bara knega och konsumera. Det var en väldigt tidig grej för mig. Så man var ute och reste och tog intryck av andra grejer än det. Och ja, men så jag har nog alltid känt, eller väldigt länge känt en grej om att de konventioner och ideal som liksom man växte upp med, att de har man liksom förkastat.
Men hela den här grejen, hänger det ihop med det du har gjort kring miljödepartementet och,
ja, ja,
och de jo, delarna?
Ja, och det är en grej som har kommit när jag blev äldre, så jag blev mer aktivistisk. Mm. För att jag
brukar tänka att aktivist, det betyder att man gör något.
Ja, just det. Jo, men det man är aktiv. Jo, men jag menar, alltså, jag tycker liksom, och jag har en plattform, jag har tid, jag har massa grejer som många människor inte har. Och då måste jag väl, då tycker jag nästan att det är min plikt liksom att använda mig av det.
Mm. Men hur kommer det sig att du har valt det här lite där vi skulle, i alla fall ur min synvinkel, så hamnar det i sfären liksom biologisk mångfald, i alla fall i vid bemärkelse.
Mm.
Det hade ju kunnat varit mera... Ja, mera kanske socialt inriktat, eller det hade kunnat varit mera strikt klimatfokuserat.
Ja, ja. Men nej, men där utgår jag väl kanske från det jag sysslat med mycket då, som är livsmedelsframställning. Det har intresserat mig liksom.
Ja.
Och så har jag sysslat mycket mer praktiskt. Och då hamnar man... Det jag tycker jag har blivit en lustig grej med livs... Eller liksom med folk som sysslar med odling. Som har blivit... Det är en stor grej så att säga nu. För trädgårdsmässan varje år blir bara större och större. Och folk är mer och mer odlingsintresserade. Och det finns liksom mer och mer en tydlig politisk dimension i det. I och med att när man börjar på med att odla... Och så ska man åka och köpa jord, så ser man att man måste ha plantjord till plantorna, tänker man. Och så ser man att men det här är ju bara torv med lite konstgödsel i. Vad fan. Man börjar tänka liksom när man håller på med odling. Och så ser man massa sammanhang. Man ser massa hur livsmedel blir till. Och det politiserar en. Man blir politiserad av det. Man börjar hamna i liksom... Så trädgård har blivit politik. Vilket kanske inte har varit så uppenbart förut. Men det har ju, trädgård är alltid politik egentligen.
Mm.
Men så det här med att i slutet på Candide, den här romanen från 1700-talet, som slutar med, nej, nu går jag hem och odlar min trädgård. Det är liksom... Ja, man kan ju fly från världen i en trädgård, men samtidigt så är trädgården mycket världen liksom. Om du hänger med.
Absolut. Och sen pratade vi ju lite förut om biologisk mångfald. Och du sa liksom, ja, gemene man skiter nog kanske i om en art försvinner, vilken det nu än må vara. Ringlav eller trådbrosklav. Eller...
Trådbrosklav? Finns det trådbrosklav?
Ja, absolut. Urskogsticka eller någonting. Men att man måste liksom... man måste kanske koppla det till människan. Man måste, alltså den här nytta, man måste förstå nyttoaspekten i alla fall.
Ja, det måste, det, jag tror att man måste koppla det så. För att det är väl, jag tror att om man sätter sig och pratar om trådbrosklaven liksom för människor och vill att de ska känna för den. Så, jag tycker, jag har sett Naturskyddsföreningen som håller på mycket med vitryggiga hackspettar.
Mm.
Sådär. Nu har vi en kampanj om den utrotningshotade vitryggiga hackspetten. Så jag har sett reaktioner runt mig. Liksom. Ja, sådär. Ja, men det var ju gulligt gjort. Ja, det är ju gulligt av dem att bry sig om det. Men jag har inte riktigt tid. Jag menar, alltså man ser liksom... Och så, 1988, det här sälvalet som man kallar det, då var det liksom att det hade kommit någon film, tror jag, om hur de slog ihjäl små gulliga sälungar på isen, Norge kanske.
Mm.
Och det gjorde liksom att Miljöpartiet kom in i riksdagen. Och det har ju att göra med att, det, att sälungar är gulliga liksom, det, att de väcker empati och sådär.
Tror att brosklav är också gullig.
Tycker
jag om att Mats Karlström.
Lycka till att få folk att tycka. Men, ja, men det är ju så. Men det man måste föra in i det här, det är ju liksom att vi är en del av den biologiska mångfalden. Det handlar, alltså brosklaven och den vitryckiga hackspetten är connectade med oss. De är grenarna vi sitter på. De är liksom förutsättningen för vårt liv. Jag har inte heller tillräckligt mycket empati för att uppammade för varandra litet djur i hela världen liksom. Så är det ju, och det, att det där gäller allting, alltså man måste peka på vikten av solidaritet med andra varelser liksom, och att solidariteten är också egennyttig, alltså så är det ju.
Det kan vara både och. Men,
ja, det kan vara både och såklart. Men jag tror att ska man få saker att hända så måste... Ska man få folk att förstå begreppet biologisk mångfald så måste man inbegripa människan i den biologiska mångfalden.
Man brukar prata om antropocentrisk syn på livet eller på en biocentrisk.
Ja, just
och antropocentrisk, då är det väl att naturen bara är till nytta. Den är bara värd någonting om den är till nytta för människan. Men det biocentriska, då är väl vi mera som en art bland de andra arterna. Liksom.
Ja, just det. Men det blir nästan filosofiskt tycker jag när man, om man ger sig in på biocentriken. För jag menar, svälter så slår du ju en egen katt för att käka upp.
Mm.
Så är det ju liksom tyvärr.
Vi pratade ju om biologisk mångfald och liksom nyttoaspekterna där. Tror du liksom det blir mer konkret för en odlare?
Ja, men så är det ju. Så är det ju verkligen. Alltså det är väl att se en grej på tv eller liksom käka en paprika i affären, det är en helt annan grej liksom. Man tänker, det är så också när jag handlar eller när jag är på en turné och går in på en bensinstation och käkar en korv liksom. Så inte fan vet jag var den där korven kommer ifrån. Eller jag tänker inte ens på att det har varit ett stackars gris i Danmark som har stått bland 10 000 andra grisar och sen blivit slaktade och instoppade den där korven. Det undviker jag ju liksom att tänka på. Ja, men men sammanhang tycker jag blir tydligare när man håller på med en grej konkret. Man förstår mycket mera det cirkulära liksom i livet överhuvudtaget. Man ser att grönsaksrester blir jord och att jord gör nya grönsaker. Alltså man ser liksom saker processas.
Och du håller ju på mycket med Bokashi också. Kan inte du förklara det? För jag tror inte jag har riktigt förstått hela
grejen. Ja, det är ju en komposteringsmetod som till skillnad från vanlig traditionell kompost utesluter syre. Det är den springande punkten. Det är anaeroba bakterier som bryter ner de gamla bananskalen. Liksom. Då, om man gräver ner den tillräckligt djupt så avgår nästan ingen koldioxid av det där. Så det man gör är alltså man gräver ner bland annat, men framförallt gräver man ner kol i marken som blir kvar där. Och sen är det maskar och små djur, små svampar som äter det där och dör och ligger kvar i jorden. Så hela mullagret blir, man bygger på mullagret. Precis som har skett naturligt på de stora prärierna. Där kor i samarbete med solen och gräset och mikrolivet i jorden har jobbat ner koldioxid i marken. Och så det har blivit ett jordlager i Ukraina.
Men själva kolen,
ja,
kolet.
Ja, just det. Alltså det har bildats kol från luften med hjälp av kor, gräs och bakterier och solljus. Och det hela den grejen, man pratar så mycket om att fånga in koldioxid och sådär. Hela den prylen och hela den fotosyntetiska processen med alltså när växter fångar in solljus och koldioxid. Det är det som kan vända koldioxid eller problemet med växthusgaser. Det är hela grejen.
Precis, det är det som är så sjukt. Varför ska man uppfinna en fabrik som kan göra när växter har gjort det i vad det nu är 1600 miljoner år eller?
Ja visst. Ja, men det är liksom, och varför man pratar om det är för att undvika, man vill liksom, man vill ha en process som man kan tjäna pengar på. Fotosyntesen är svårare att tjäna pengar på, för den är gratis.
Det är bra att bevara de ursprungliga ekosystemen så långt det går.
Mm, mm.
Också ur ett klimatperspektiv, alltså inte bara ur ett mångfaldsperspektiv.
Nej, men allt det där hänger ihop. Den biologiska mångfalden hänger ihop med klimatfrågan jättemycket.
Mer än vad de flesta verkar tro.
Ja, precis. Och det är ungefär, jag menar, det, åtgärder som kan bevara den biologiska mångfalden kan också, om det är rätt metoder, bidra till klimat. Krisens mildrande.
Verkligen.
Mm.
Och det är väl lite som när du gräver ner Bokashi då i.
Ja, men var tydlig där med Bokashins skillnad mot komposten.
Ja, du menar att det blir mer kolinlagring. Annars,
ja, men och man kan skita i det där med kolinlagring också. Det har jag har inte pratat så mycket om det egentligen, men det är en av fördelarna. Men det jag brukar prata om och skriver om mycket i boken, det är ju liksom att det blir mycket mer näring. Alltså man förbättrar jordens kvalitet otroligt. Det blir ett mycket större nät av levande små organismer i jorden när de får den näringen. För de kan tillgodogöra sig den mycket bättre än den redan nedbrutna komposten.
Ja, men, och det jag försöker komma åt lite här, det är väl lite hur din trädgård blir som ett ekosystem som delvis föder dig. Liksom att
jag tycker det tycker jag är en helt skön, fantastisk grej.
Mm.
Tycker jag är superhäftigt. Och det har blivit som den har blivit som en grön bubbla här som jag kan vara i på något sätt, min trädgård.
Och sen rör du ju dig i liksom markerna runt omkring också. Jag har ju sett att du har skrivit om hur du sitter på någon stubbe i någon skog och filosoferar.
Ja, jag brukar gå ut på morgnarna här. Det är jobbigt för att man hör ju biltrafiken här, så att jag brukar gå in i skogen inte ens en kilometer, några hundra meter, så att man inte hör biltrafiken längre på morgnarna.
Mm.
Så man kan bara sitta och lyssna på fåglar. Ja, men det brukar jag ha med mig termos och macka.
För vi har ju en gemensam idol, tror jag, i Kerstin Ekman.
Ja, verkligen.
Och hon har ju också försökt knyta ihop den här mångfaldssäcken egentligen i boken Löpa varg.
Ja, just det. Och den är ju svinbra alltså.
Visst är den det?
Ja, den är bra att läsa också som åldrande man, tänker jag. För den handlar ju jävligt mycket om en man och hans förhållande till dödande och jakt och sådär. Jävligt bra, tycker jag.
Ja, men om vi ska vända till någon lite mer positiv del i det hela, liksom, hur har det gått med den här miljödepartementskampanjen? Liksom,
det är kul.
Det dyker ju upp lite här och där. Ja, senast det var det fältbiologerna,
tror jag. Ja, jag tror det är de som har skylt den fortfarande. Det är jävligt roligt att den har, det är ungefär som en trädgårdstomt, tycker jag. Så du vet den här grejen att de snodde trädgårdstomtar och så åker de till Peking och skickar vykort. Det tycker jag är så jävla rolig idé, liksom. Hej, jag har det bra, jag är ute och reser. Det blir lite samma med miljödepartementsskylten. Det vi har tänkt, det är lite det vi har snackat om, det är ju liksom att vi förhoppningsvis ett regeringsskifte 2026 här så tänkte vi gå upp till Rosenbad med skylten och säga, ja, men här har ni, vi tog hand om den här, vi räddar den här skylten. För ni startar väl ett miljödepartement och då vill vi gärna att ni lovar. Och så har vi en liten punktlista då. Om ni vill ha igen skylten, annars får ni inte den.
Ja, men superroligt att få komma hit. Mm. Det är ruggigt fint och det var ju gott med surmört.
Tycker du det?
Jag var ju lite orolig när jag...
Jag med. Nej, men vad du skulle tycka liksom.
Ja, det tänkte jag skulle...
Ja, men alltså jag tycker det finns så mycket så här... Folk tar... Jag märkte det när jag var nere på västkusten nu och snackade surmört med de här musselodlarna. Så finns det ju liksom... Folk börjar garva bara man säger ordet surmört och det är liksom roligt på något sätt... Men för mig är det fan det är väl för... allvar. Liksom, om det är ordet surmört och så liksom att en mat som då luktar inom citationstecken illa, så det blir nog, det blir ett skämt liksom. Och det kan jag ju, jag kan väl skämta med i det också då. Men jag tycker att det blir lite löjligt i slut, för det handlar faktiskt om käk, det handlar om biologisk mångfald, det handlar om hur vi ska överleva den kris som kommer liksom. Och det är klart, det är väl bra om man skojar under tiden, men det är inte bara på skoj liksom.
Naturpodden produceras av mig, Emil V. Nilsson. Jingen är gjord av Daniel Schreire och inspelningen av Skator har Bo Söderström stått för. Omslagsbilden är tagen av Torbjörn Svenelius. Länkar, bilder, filmer och allmän information om Naturpodden finns på natursidan.se.